Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du lyssnar på Parfympodden avsnitt 3 med mig, Hanna Johansson.
Och mig, Viktor Langer.
Parfymsveriges svar på Prince Harry och Meghan Markle kan man
ja,
säga.
Absolut.
Ja, absolut. Och ämnet för dagen är sexualiteten.
Ja.
Sex och parfym.
Sex och parfym. Ja. Frivolt, ekivokt och frisläppt ska det bli.
Folkligt, festligt, fullsatt.
Absolut.
Erotiskt.
Exakt. Vad har du på dig för sexig parfym idag?
Jag har på mig en parfym som faktiskt relaterar till det här ämnet väldigt bra. Mm. Jag tänkte inte på det i morse, vilket var dumt på flera nivåer, för att min flickvän är väldigt, väldigt allergisk mot parfym och fick en astmatisk reaktion när jag sprutade på mig det här. Så det var inte så upplagt.
Långt ifrån önskad effekt.
Ja, det var precis. Det var inte upplagt för sexig stämning. Men det här är ändå en parfym som har lite att göra med sexualitet framförallt. Det här är Mitsuko från Guerlain som jag har på mig. Gammal klassiker och dessutom en gammal lesbisk klassiker. Källa på det är Birgitta Stenbergs roman Kärlek i Europa. Hon skriver om sina liksom, äventyr som väldigt äventyrlig ungdom på kontinenten på 50-talet, och bland annat så har hon en relation med en amerikansk kvinna som lär henne att i en relation med två kvinnor så ska den maskulina ha Ricky från Guerlain och den feminina ska ha Mitsuko.
Underbara amerikanska får man säga.
Ja, som otrolig liksom, amerikanska.
Som har liksom en färdigkodad parfymgarderob.
Exakt,
för, som har för alla sina förhållanden.
Ja, det är, precis, det är kanske inte så smickrande om man träffar någon som ska ge en ens unika parfym och sen får man reda på att bara, aha, det är för att det var fem liksom. Det känns ju också lite kanske förlegat idag, ja. Den här uppdelningen i butch och fem eller maskulin och feminin, men jag gillar ändå den storyn väldigt mycket. Alltså, du som har lite koll,
ja.
Du har forskat lite på det här.
Ja, det kan man väl säga.
Det alltså, stämmer att det var så att det här var the go-to lesbian fragrance?
Ja, jag tror att det är alltid svårt att göra den typen av liksom generaliseringar eftersom vi inte liksom har konkreta dokument på det här. Men det ligger väl såklart någonting i det om det finns vittnesmål i den litterära världen, kanske framförallt som i fallet med den här romanen. Det som är liksom intressant med början av 1900-talet eller precis när den moderna parfymkonsten kickade igång är ju egentligen att man måste förstå att utbudet var inte alls då vad det är idag. Det fanns inte en mass liksom, produktion av parfym. Den kickade precis igång som all form av produktion i industri i slutet av 1800-talet. Men det finns inget kommersiellt utbud på parfymer där man kan välja precis vad som helst. Det var inte som att gå in på NK eller Åhléns idag och liksom ha en uppsjö där man känner sig helt förvirrad. Utan det var lite mer, man hade Violette de Toulouse, Tabac Blonde eller Mitsuko eller Le Bleu eller någonting. Det fanns ett fåtal producenter dit man liksom kunde vända sig kan man säga. Så i det, om man tänker att Guerlain då är ett slags parfymhistoriens alma mater, det är liksom urkällan för alla stora klassiker, så är det ju inte konstigt att anta att till exempel om man då har Guerlain som historisk go-to, att kvinnor hade det till exempel, så hittar man ju då kanske i den katalogen olika liksom, attribut som man väljer att vända sig till.
För då är Mitsuko, det är en så kallad chypre.
Ja, precis.
Alltså det är en chypre, en doftfamilj som är uppbyggd runt ekmossa och patchouli
och ekmossa och bergamott är liksom de klassiska. Labdanumkåda brukar vara en klassisk ingrediens också. Det är liksom, den här parfymfamiljen fick sitt namn från en parfym som konstruerades av Guerlains faktiskt främsta konkurrent, Coty. Han egentligen, François Coty, konstruerade Chypre då, en parfym som hette Chypre, och det är därför den här familjen heter det. Chypre betyder ju sypen på franska. Så det är en liksom parfym uppbyggd kring de här specifika noterna, men som sen som grundstruktur, alltså som ett slags, det blev ett slags som ett pianoackord som borde spelas på många liksom olika sätt. Nu inte jag musikteoretiker så, men det var som ett slags universellt ljud som är bra i olika liksom olika volymer och former. Så att som alla, precis som en forcär till exempel som Chicky är, de har liksom, de är två representanter från två liksom kategoriska urfamiljer i parfymhistorien kan man säga.
Just det, och två arketyper nästan.
Exakt, exakt.
För Chicky, den luktar, det är lite vanilj, det är...
Chicky är då en så kallad forcär och den är byggd kring en annan parfym som Guerlain kopierade kan man säga. Forcär Royale heter den som Houbigant släppte i slutet av 1800-talet och som klassas av de flesta i alla fall kanske idag som världens första moderna parfym. Den blev det för att det var den första, kan man säga, får man väl säga, kommersiella succén som inkluderade syntetiska aromakemikalier, i det fallet kumarin som är ett slags söt, hödoftande aromakemikalien. Och Chicky tog liksom spin på det här grundakkordet då. Fougère betyder ju ormbunke. Så det har i parfymvärlden kanske traditionellt varit ett maskulint liksom ideal, medan kypern har varit feminin. Men det är som alltid med det här med feminint och maskulint, så hittar man extremt många exempel att det finns liksom herrparfymer från Chanel som är kypres och det finns Fougère-strukturer. Idag klassar ju Guerlain Chicky som en damdoft, men det var en unisexdoft från början till exempel.
Ja, precis. För jag skulle komma till det. Det som är feminint och maskulint i en kultur förändras ju också verkligen över tid.
Absolut. Alltså,
för min moderna näsa känns det ju inte helt självklart att det är Mitsuko som är feminin och Chicky som är maskulin. Jag skulle nästan säga att det är tvärtom. Att det känns mest logiskt för mig.
Ja, men om man kan väl säga så. Att det är, jag läste faktiskt en intressant artikel som jag inte kommer ihåg namnet på, om det var något inlägg till exempel på, det var något slags parfymforum eller liknande, där just alltså som diskuterade lite det här med just feminint och maskulint i parfym och varför det är så himla fel på ett sätt. Just för det här att alltså, ur en slags feministisk synpunkt så handlade det någonstans, grundidén i argumentet var att just det blir liksom problematiskt när man liksom arketypisera liksom kvinnligt och manligt i någonting som är liksom blommor, det sköra, det mjuka, det söta, det liksom späda, och att maskulin per definition ska vara trä och kryddor.
Läder. Liksom. Det är precis, exakt, de här sakerna liksom, bär ju på massa andra konnotationer och innebörder. Liksom.
Exakt,
det är verkligen sant.
Exakt, och spolar man tillbaka tiden till liksom mitten av 1800-talet, då doftade liksom tsaren av Ryssland violpastill. Liksom.
Ja.
Så att det finns egentligen ingen bärkraft för de här argumenten annat än i de specifika liksom tidsperioder man rör sig. Det vill säga, idag har vi en väldigt tydlig, eller gemene man har säkert en tydlig uppfattning om så här, åh, man kan ju ha den här parfymen, den doftar ju lite sött och blommigt till exempel. Medan också många personer kanske liksom blir lite lurade av marknadsföring där det är så här, ja, men det finns jättemånga exempel på många liksom så här, det finns kvinnor eller män i parfymforum som skriver så här, jag tycker den här är så härlig, den känns verkligen maskulin, eller den här känns väldigt feminin, och så kollar man egentligen på själva konstruktionen av parfymen och så är det så här, ja, men du bär ju en damparfym rent, liksom, om vi ska gå by the historical book på ett sätt.
Just det.
Så att, ja.
Det är om det, ämnet för dagen.
Ämnet för dagen, sexualitet.
Ja, alltså skulle du säga att vi pratar mycket om sex med varandra?
Inte nödvändigtvis kanske, alltså på ett sätt, men också inte. Jag tycker väl att vi diskuterar väldigt mycket saker med varandra på ett sätt. Alltså väldigt högt och brett och lågt för den delen också. Men jag tror inte att, kanske inte så. Jag är väl kanske en person som är ganska så, jag är inte pryd, men jag kan vara ganska privat när det kommer till liksom min, liksom. Det är alltid svårt när man tänker sexualitet, speciellt om man tillhör liksom, om man rör sig utanför heterosexualitet som sexuell läggning.
Precis.
Exakt. Då blir det ju alltid så att om man tänker ordet sexualitet och att vara privat med den, så är det liksom, det är inte mitt sätt att säga att jag är liksom ett closet case.
Nej.
Utan det är kanske mer just att sex på ett sätt är någonting som jag håller hyfsat privat på ett sätt.
Ja, men precis. Jag tycker alltså verkligen både ja och nej. Alltså vi är ju ganska frispråkiga med varandra,
ja,
får man ändå säga. Men det känns också kanske lite som att vi ofta gömmer oss bakom humor nästan när vi pratar om sex. Alltså, som man ju ofta gör när man snackar med kompisar. Det är ju så mycket med sexualiteten som handlar om tillit och sårbarhet. Och de sakerna är ganska svåra att prata om, tycker jag.
Ja, absolut.
Då är det liksom mycket Det är lättare att raljera och berätta om ett dåligt liggen och liksom prata om vad man faktiskt gillar eller liksom prata om att man haft bra sex.
Alltså, ja, jo, men jag tror väl att det är det. Alltså, på ett sätt så handlar väl liksom, ens egen sexualitet handlar väl väldigt mycket om någonting som är som ett, ja, men jag vet inte, alltså så här, det är väl någonting som är väldigt intimt på ett sätt, eller jag tycker i alla fall att det är det, och då blir det, för mig är det liksom inte en conversation piece vid en middag liksom, på ett sätt, samtidigt som jag kan tala om attraktion på ett helt annat sätt, alltså vad som attraherar mig liksom, men, och jag vet inte, det beror på om man liksom drar ett slags likhetsstreck mellan attraktion och liksom saker som är sexuella, men jag tycker inte nödvändigtvis att det måste vara så på ett sätt.
Nej, alltså jag håller med, och jag tycker att det här, alltså hur vi pratar om det nu, hur man kanske tänker på de här sakerna, tycker jag liksom nästan reflekterar hur, alltså hur det ser ut i samhället. Det känns som en sån grej som nästan har blivit en sanning, att man hör att vi lever i ett samhälle som är väldigt sexualiserat eller kanske till och med sexfixerat. Mm, och det stämmer ju på någon nivå.
Ja, alltså,
om man tänker på att vi har tillgång till inte vet jag, bilder på nakenhet. Alltså, mycket reklambilder använder sig liksom av en sån sexig estetik, ja, även om det man säljer är typ en mikrovågsugn eller en reklam för K-Rauta. Typ. Ja. Men det spelar liksom ingen roll. Det är ändå, allting genomsyns väldigt mycket av en sån stil. Eller liksom alla komedier och sitcoms någonsin öser jättemycket ur den källan liksom, och skojar om sex. Porr, om man till och med ska gå dit, det är superlättillgängligt.
Alltså, ja,
det finns allt det här, men samtidigt så vet jag liksom inte om jag tycker att det här räknas som sex, om du förstår vad jag menar.
Nej, alltså,
nej, men mekaniskt.
Nej, men exakt, för det är väl lite det som är, man måste väl skilja då på liksom sex och sexualitet, eller sexualisering versus kanske exploatering, om man vill liksom problematisera den här typen av reklambilder eller pornografi och så vidare. Jag tänker alltid, alltså det är väl också lite hur man definierar liksom, hur man definierar vårt samhälle på ett sätt också. Alltså, jag tänker väl lite just att för mig personligen så handlar sexualitet väldigt mycket om, alltså sinnlighet på något sätt, att bejaka sinnlighet som kommer från en själv på ett sätt, att liksom försätta sig i situationer eller liksom bejaka en viss typ av stämningar som får liksom på humör, eller vad man ska säga. Men det behöver inte nödvändigtvis heller handla, singlighet behöver inte heller handla om just sex till exempel. Alltså det går ju att liksom, material kan vara sinnliga, parfymer kan vara sinnliga, alltså konstupplevelser kan vara sinnliga. Det kan vara liksom alltså man kan bejaka sinnlighet genom att liksom vara uppmärksam på hur det känns när man tar i någon till exempel. Mm. Men det behöver inte betyda att det blir en så här sexuell upplevelse för den sakens skull, eller att man blir liksom sexuellt upphetsad av alla den, alltså den typen av situationer på ett sätt. Men sen så finns ju också liksom erotik på ett sätt.
Ja.
Och det känns väl som kanske den här liksom exploaterande, liksom lite ofräscha sexualiseringens kanske bra liksom motvikt, eller vad man ska säga. Erotik tycker jag känns som något positivt. Sexualisering tycker jag känns negativt. Liksom.
Och så pratar man också om det, att erotik är väldigt fint. Det är väldigt, en erotisk laddning är positiv och ganska subjektiv. Det kan ju vara verkligen som du hade som exempel. Man tar, rör vid ett tyg eller en känsla.
Ja, men, exakt.
Medan sex är lite mer så... Det är lite mer pang på rövheten. liksom, det är inte god smak med sex.
Nej,
men erotik är god smak.
Exakt, exakt. Nej, men precis, det är exakt. Nej, men just det, jag tycker att erotik är väldigt spännande, för att det kan ju liksom ta sig uttryck på så många sätt i liksom konst och litteratur, i liksom alltså det är lite som att jämföra liksom, vad ska man säga, det är som att jämföra alltså det är som om man tänker på typ striptease till exempel, liksom. Där finns det ju en slags liksom, det finns ju en, man skulle kunna se en problematisk del av det också. Och sen så kan man se typ så här Violet Chachki, som är liksom en drag queen, kan man säga, som från RuPaul's Drag Race, för de som inte är bekanta med den delen av TV, kan man säga. Men som är liksom extremt raffinerad, det handlar extremt mycket om liksom ett slags showmanship, och liksom det som, ja, men det är som Dita von Teese också liksom, att det finns någonting, det är just väldigt erotiskt laddat, men det är inte så sexuellt.
Men är det erotiskt laddat? Alltså där är det nästan som att det har den typen av striptease eller burlesk upplever nästan som att den har gått så pass långt från striptease att det har blivit någonting helt annat, som nästan inte har någonting att göra med erotiken. Så alltså man kanske använder sig av ett erotiskt bildspråk på något sätt, men det är inte, det handlar liksom mycket mer om kanske fysisk styrka och skönhet än vad det gör Men de här sakerna kanske är erotik i för sig. Fysisk psykosjö. Jag kände liksom själv att jag gick in i någon sorts fälla nu.
Ja, nej, men det är väl det som är så spännande med det här ämnet. Liksom, att det är också... Det är lite så här, det är kul att prata om, men det är svårt att prata om.
Det är
också,
jättesvårt.
Just för att man tänker också så här, det är väldigt svårt att definiera sexualitet. Ja. Man kan ju egentligen bara utgå ifrån sig själv. Ja, men, och det här är väl ett bra exempel då, att vi tittar på en liknande liksom burlesque-quote till exempel, säger vi, med en liksom otroligt vacker liksom drag queen som är jätteskicklig på det hon gör. Liksom. Och ingen av oss kanske är sexuellt upphetsad att titta på det här. Men du ser det här som någon slags liksom akrobatik på cirkus.
Precis,
och jag,
precis.
För mig så ser jag någon slags liksom boafjäder, liksom hantverk som känns väldigt skickligt och konstnärligt kanske. Alltså så, det här är väl kanske att dra saker till sin spets.
Ja, men det är, liksom. det är illustrativt för hur man pratar om det. Att man blir nästan direkt lite generad och fnissig när man liksom känner att nu började vi närma oss någonting där man liksom avslöjar någonting om sina sexuella preferenser. Kanske.
Ja,
man liksom har börjat...
Ja, men exakt. Ja. Det är väl lite det. Man, liksom, man har väldigt nära till att liksom ta upp garden och tänka så här, ja, men som jag inte känner.
Exakt. Kanske. Inte jag, men många av mina vänner tycker jag att det är verkligen så. Men för att, liksom, för att återgå till någonting som kanske är lite enklare att prata om, parfym.
Parfym.
Det vi pratade om i den här podden.
Exakt.
Har du någon parfym som du tycker känns sexy eller erotisk?
Exakt. Vi ska börja tala preferenser.
Ja, precis.
Riktigt då. Ja, det finns väl... Alltså, det är väl samma sak där egentligen, att det handlar väldigt mycket om just hur man ser på det här. Alltså man kan ju se på lite parfym som, alltså just, handlar de här parfymerna, alltså det finns ju många parfymer som kan kännas sexuellt laddade på olika sätt genom att de aktiveras hos en på olika sätt. Det kan ju dels handla om att liksom, är det en parfym som får mig att känna mig liksom, alltså kanske inte sexuellt upphetsad, för den relationen har inte jag riktigt till parfym, att jag kan spraya på mig någonting och känna att någonting händer. Men det kanske det finns
det kanske man har precis.
Ja, men exakt. Utan mer att liksom handlar det kan ju dels handla om en parfym som får mig att känna mig mer sexuell på ett sätt. Någonting som väcker någon slags mindset hos mig där jag liksom känner att någon del av liksom hjärnan aktiveras på ett sätt, men kanske inte då kroppen. Det kan också handla om någonting som jag uppfattar som väldigt sexuellt laddat när någon annan bär det, till exempel. Och framförallt så kan det ju liksom handla också om lite, kan det vara en parfym som blir sexuellt liksom attribuerad på grund av att den rymmer element som finns i min föreställningsvärld och min sexualitet eller vad jag attraheras av på ett sätt. Till exempel, är det en parfym som har ett element som doftar som någonting som jag i den liksom övriga världen tycker doftar liksom sensuellt eller upphetsande eller liknande. Och då finns ju jättemånga olika svar. Om man som jag är väldigt parfymintresserad så har man ju såklart grävt även i den här skattkistan liksom i parfymintresset. En kanske sån arketyp för mig kring det här ämnet är en Serge Lutan-parfym som heter Musk Kublai Khan.
Mm.
Fantastiskt namn.
Ja, verkligen.
För det första. Jag som lyssnarna, nu har vi pratat om Serge Lutan 2 avsnitt idag. Det är en av mina favoritproducenter kan man säga. Men det är också för att det är ett väldigt fantastiskt sånt.
Verkligen, de har liksom, många hits.
Många hits kan man säga. Musk Kublai Khan är en av dessa stora hits. Det är väl en sån här liksom enfant terrible lite grann i parfymvärlden, för att den har ett rykte om att den ska dofta liksom extremt koitalt och liksom superkötsligt och liksom allt ifrån liksom svett till avföring. Och
lite
liksom,
röv.
Ja, men lite röv liksom. Och det där är väl liksom delvis sant. Musk, alltså det är en myskbaserad parfym som namnet antyder. Det här är en slags syntetisk cocktail med massor med olika myskar. Den doftar alltid från liksom ren nytvättad hud ner till just liksom så här skanky, varm päls och svett lite grann. Men det som gör att liksom det råder lite delade meningar om den här, som det kan vara många myskparfymer, är också att alla människor uppfattar, man kan uppfatta mysk väldigt olika, för att myskmolekyler är basnoter som vi pratade om i tidigare avsnitt, den här sandstranden med fåglarna.
Just det.
Myskmolekylerna är de här stora albatrossarna
som
stannar kvar väldigt länge. Vissa av de här albatrossarna är så stora att vissa personers näsor inte kan registrera dem.
Wow.
Så det är som liksom, mysker kan röra sig i ett slags olfaktivt liksom infraljudslandskap.
Vad häftigt!
Vilket gör att vissa människor är som man kallar myskanosmiska, alltså doftblinda. Alltså
för specifikt då en viss typ av mysk.
En vissa typ. Alltså ja. Det finns ju också, det ska säga, det finns jättemånga olika typer av myskmolekyler. Mm. Men man kan vara då, liksom, säg att vi doftar på en myskbaserad parfym båda två som är just laddad med många olika mysker. Jag kanske tycker då att den doftar röv och du kanske tycker att så här, ah, nej, men jag tycker att den här doftar lite liksom blommigt, varmt, hud och liksom lite sådär nytvättat och fräscht.
Just
liksom.
Det, kan skilja sig så mycket.
Det kan skilja sig ganska mycket. Sen, om vi ska gå tillbaka till den här parfymen så är väl den också konstruerad för att om man, som namnet, alltså Kublai Khan då, en av liksom de, en av mongolhärskarna, beskrivningstexten på deras hemsida handlar väl om att inspirationen är att liksom när Kublai Khan då liksom, kejsaren av Kina steg in i staden så la man då liksom pälsar över den gyttiga leran för att han skulle kunna gå på dem med sina smutsiga stövlar.
Wow.
Så det är väl liksom grundinspirationen för den här parfymen. Men om man ska tänka då på den som liksom en sexuell parfym så är väl det just att den doftar väldigt, väldigt kroppsligt.
Ja, och det, är väl ja det låter så på din beskrivning.
Ja, men exakt. Och den är... Många myskbaserade parfymer utvecklas fantastiskt på huden för att det är just allt som doftar kropp doftar bra på kroppen kan man säga. Så att det här är för mig i alla fall en parfym som känns väldigt, alltså extremt intimt. Jag har väldigt svårt att bära den, eller inte svårt för jag skulle kunna göra det, men det känns lite som att om jag skulle ta på mig den i väldigt stor dos och gå på fest, känns det lite som att jag kommer dit och är lite sådär av, alltså det är som att man ska gå runt naken ungefär liksom.
Den är lite, jag kan tänka mig att den är lite uppfordrande nästan, eller att det,
ja, framförallt man, är det ju en doft som folk omkring reagerar på,
ja, för just att det.
Den doftar ju alltså, den,
ja, man tar plats med den.
Ja, man tar plats med, men inte på det här sättet som Mitsuko som du har på dig idag, att den liksom är en stor klassisk fransk parfym så att den liksom fyller upp rummet. Utan när man går in i ett rum med den här parfymen och har mycket på sig, då är det lite mer att folk tänker lite så här, nu luktar det lite liksom svett här, men på ett bra sätt, men också lite skanky och obekväm. Men det, folk blir lite on edge liksom,
ja,
för att det
förstår.
Doftar lite som att det doftar lite som att någon har sex i samma rum liksom.
Just
och det blir ju, det blir konstigt.
Det blir, det kan ju verkligen bli konstigt, framförallt om man då inte vet, om man inte är helt på det klara med. Jag tror att det där hade varit någonting som de flesta hade bara uppskattat kanske, om så länge de visste att det är din parfym som luktar så.
Ja.
Men när någon kommer in i ett rum och luktar liksom nyknullad, då är, blir man ju kanske lite fundersam om man inte är säker
exakt.
Vad det är som har pågått.
Ja, men, exakt. Och det är väl det som också gör att den här parfymen är så rolig tycker jag också.
Ja.
Att den har verkligen, den är inte så insmickrande. Sen så är det också, det finns parfymer som drar åt ett mycket liksom mer raunchy håll än just den här parfymen. Men jag tycker att om man vill utforska parfymer och vad parfym kan vara på något slags tema, sex liksom, så är det en bra parfym. För den är inte heller konstruerad för att vara liksom ful. Den
Nej,
är inte konstruerad för att den ska dofta så här. Vi har ju parfymer, alltså en annan parfym till exempel som heter
Bosque. Nej.
Nej, ja, Secretion Magnifique. Bosque ligger på samma tema.
Ja.
Vi kan prata om den också.
Precis.
Secretion Magnifique, alltså då liksom underbara sekret.
Ja. Gissa från, tre gånger.
Gissa tre gånger vilka det kan vara och vad den ska dofta. Från ett franskt varumärke som heter Etat Libre d'Orange, som är någon slags liksom postmodernt parfymhus som gör väldigt kul och lite liksom, ja, som ni har på namnet, udda parfymer. Den är ju inte tänkt att vara så konstnärligt komponerad, utan den ska mest dofta ganska äckligt.
Ja.
Alltså den är ju gjord lite som ett practical joke.
Precis,
på ett sätt,
den är ganska konceptuell kan man väl
exakt.
Säga. Alltså, precis, den ska främst...
Och som sådan så är den faktiskt välgjord.
Ja.
Men det är kanske ingenting som är kanske... Det är kanske någonting som man vill, det är något som man vill se i någon slags museikontext, att
precis.
Man vill dofta på den och kanske inte bära den till middag.
För Bosque, den som jag nämnde
från Humiki Graf,
precis.
Det är också, det är nästan neopostmodernt. De har liksom gått beyond postmodern parfym och går in i ett väldigt konceptuellt, abstraherat tänkande kring doft, liksom som doft som en stämning, men som har liksom, ja men det är väldigt, väldigt abstrakt.
Ja, för den kom jag ihåg att jag liksom hörde talas om och även testade lite och den i princip såldes väl in som att den ska lukta sperma. Alltså den doftade som jag minns lite mjölk och buffelgräs typ.
Ja, exakt. Den doftar ju, alltså som om man vill framställa den typen av not så behöver man någonting som doftar lite liksom laktoniskt, alltså lite gräddigt, lite mjölkigt, men också ganska metalliskt och lite salt såklart liksom. Och det här är ju såklart, alltså, det som är intressant med det här är såklart att det här går att framställa, det går att arbeta med den här typen av tematik. Du kan ju bygga in den typen av kod i en annan typ av parfym och göra det mycket mer intressant. Jag personligen är kanske inte jätteintresserad av de här, så här one trick ponies som gäller lite så här, åh kolla vad äckligt den doftar,
ja,
men den
precis.
Är också välgjord, och man bara, ja jo, absolut.
Det känns lite liksom, man blir nästan lite sur,
ja.
Det funkar ju på mig, jag blir ju någonstans provocerad, alltså,
ja,
och det är
ju hela
taktiken mig...
såklart. Italien ja. Rodoran släppte ju den här Cicasson Magnifique inte för att folk skulle köpa den.
Nej.
Utan för att det ska dra uppmärksamhet,
det ska snackas om den, och sen
exakt.
Hittar man deras andra parfymer.
Exakt.
Som en parentes så är det jätteintressant att göra parfym som baserar sig kanske då framförallt på mäns kön, när det
ja.
Finns liksom en sån hel verkligen industri som handlar om att kvinnor parfymerar sina kön på
mm.
olika sätt. Det kommer ju ofta rubriker om sådär, nu har det kommit en deodorant för vaginan, eller nu har kvinnor i USA
det
är helt otroligt. Det var en stor det var mycket skriver i det tag om att det hade kommit en ny trend så att man skulle ha Vicks VapoRub, alltså du vet sån halstablettkräm i fittan för att den skulle lukta gott.
Det är
liksom helt otroligt, och det är ju verkligen,
man måste ju få någon infektion.
Ja,
det är
jag tror att det är absolut det, precis. Jag tror att det är inte bra. Alltså, det är ju också någonting liksom ja, det är en väldigt det, vad säger man, visar ju på en väldigt sorglig syn på sex om man liksom har legat hela tiden med folk som tycker att ens kön luktar illa, eller om man tror att
hemskt.
Folk gör det. Där kan man också, jag kommer att tänka på en grej som våra stora förebilder i den här podden, Trixie Mattel och Katja,
ja.
I deras webbserie på Viceland.
Våra drag queens, ska jag säga.
Ett par jättebra drag queens som har en show på Viceland. De sa i ett avsnitt, de pratade om det här med smaksatta kondomer. Och jag tror att Katja konstaterar att det är också helt vansinnigt. Och Katja konstaterar att om du vill att det ska smaka liksom jordgubbe när du suger kuk, då kanske sex inte är för dig. Och så känner jag verkligen med det här Vicks Vibor liksom, fittan ja. Också. Då vill din partner att det ska lukta mint om Fifi, då får han göra något annat.
Ja.
Men nog om det. Ja, men jag tänkte också på en, alltså, jag har också några exempel på sexy parfym. Eller jag började tänka på det för att vi pratade om det här tidigare liksom.
Ja.
Apropå just Etat Libre d'Orange
som ju har andra parfymer som är väldigt välgjorda, ska
de
säga
har, exakt, de andra parfymer som är väldigt välgjorda, bland annat en som jag tycker luktar väldigt gott, Tom of Finland,
ja, som doftar väldigt gott
som också. Doftar väldigt gott, inspirerad av den berömde finske tecknaren Toko tror jag att han hette i verkligheten, men Tom of Finland var hans artistnamn. Den är ju liksom så, den ska väl lukta så lite sexy car. Den tycker jag kanske mest luktar som en god romdrink.
Ja, jag blev väldigt, alltså det var ju, när den kom ut så var ju det liksom, man tänkte, gud vad roligt, nu
ja.
Ska vi få någonting som doftar liksom som lädervagnen i Pride-tåget.
Ja,
liksom. Alltså så, vilket ju är en extremt intressant liksom olfaktiv bild att
verkligen.
Ta någon slags liksom,
man sveper in sig i björnflaggan,
ja,
fast
men,
som parfym, som doft.
Ja, men exakt, ja. Exakt. Och får liksom, får gå på liksom, får gå på läderklubb även om man inte gör det i vanliga fall. Men så doftar den ju inte.
Nej.
Alltså så. Nu har inte jag varit på björn och lädervagnen i Pride-paraden. Så att jag är liksom inte helt införstådd. Jag har inte headspaceat den specifika doften. Men just, den doftar ju liksom kok.
Ja.
Och lite sött och liksom
precis,
väldigt gott,
ja,
men inte så...
Just rommigt tycker jag också.
Ja,
det
men
luktar
exakt. Lite
så,
boozy och spritigt och
precis.
Mysigt. Liksom.
Gott, men sexigt, frågetecken.
Ja,
jag vet inte.
Nej, vet inte.
Patchouli tycker jag också annars luktar jättegott, bara i oljeform. Igen, det har ju ett jättefint minne till min tjej när hon har luktat det, så att jag förknippar
exakt.
Det med fina minnen. Men jag,
fina minnen och hippie-kärlek.
Exakt. Men jag insåg när jag började fundera på vad som luktar sexigt att jag... Ja, men jag la märke till någonting om mig själv som är att jag går lätt på de här liksom, nästan lite förutsägbara spåren. Jag tänker att den...
Du är inte så speciell som du tror.
Nej, jag är inte så speciell som jag tror. Jag har tvingat sig sanningen i vita ögat och upptäckt att jag har väldigt liksom, ja, men som sagt, förutsägbar smak. Jag tänker mig att en sexig parfym, ja, det är en tung, alltså jag tänker liksom att det gärna ska vara så läder, patchouli. Det här leder mig till någonstans liksom, vad förknippar man med sex, vad är sexigt, alltså jag tänker liksom, finns det olika skolor här, finns det som olika, alltså alla har olika sexuella eller erotiska preferenser. Mm. Man kan tänka på samma sätt som man, inte vet jag vilka underkläder man går igång på. Någon gillar en stilren vit trosa och någon gillar en, ett fullt raffset. Liksom.
Ja, precis.
Kan man översätta det här i doft? Vad tycker du?
Antingen så går man igång på någon slags Calvin Klein kille eller så ska det vara liksom agent provokatör med liksom, ja, stutar och rosetter och tomtebloss och hela liksom, hela konkarongen kan man säga. Ja, alltså det man kan säga är väl att
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Som sagt, det handlar väl just precis som du säger, alltså om man får tänka lite i termer av preferenser. Jag tror att det beror väl på kanske hur liksom hur in tune man är med vad man fetischerar i det vanliga livet. Alltså om man är väldigt keen sexuellt på liksom en viss typ av killar som går runt i såna här liksom tweed-kostymer med en viss typ av skor, då kanske man förknippar att den typen av killar kanske också bär en viss typ av parfymer som kanske är sådär lite gammeldags herriga till exempel. Och då kommer man väl naturligt, om man attraheras av den typen av karaktär, också attraheras av den typen av dofter som man förknippar med den karaktären. På samma sätt som om man det går ju att hitta paralleller mellan liksom världens tråkigaste liksom Svensson-erotik i parfym.
Ja.
Och det går att hitta paralleller till liksom avancerad BDSM i parfym också på ett sätt.
Mm.
Så att det är liksom, jag tänker väldigt mycket att så här, man kan ju tala om vissa typer av specifika material till exempel som historiskt sett har liksom inkluderats för att de känns liksom sensuella i parfym eller liknande. Men jag tror väldigt mycket att det där, just, vi stereotypiserar nog för att vi kanske när vi utforskar, alltså just som vi pratade om i första avsnittet, så vad vi attraheras av. Jag tror att det här är extremt sammankopplat med det. Så att jag tror väldigt mycket om att det egentligen handlar om vad är vi attraherade av, och sen så tar vi de dofterna som rör sig i det liksom
landskapet. I den domänen.
Ja, men exakt, ja. Den domänen. Och sen så liksom försöker vi söka för dem i parfymer.
Det finns ju, apropå avancerad BDSM, du har ju gjort en jätterolig parallell mellan en berörd doft, MM Ink.
Exakt, parfymvärldens minst, liksom minst...
Minst sålda doft typ?
Ja, ja nej, absolut inte. Egentligen, den har väl sålt, det finns jättemycket folk som tycker att den är... Det är ju berörd och Secrétion Magnifique kan man säga. Det är ju, jag tänkte mer att liksom så här, BDSM och berörd och känns... ohyggligt långt ifrån varandra.
Ja, det, precis. Det lite gör det ju verkligen.
Vilket gör att det här blir en av Byredos kanske liksom fåtal och mest intressanta parfymer kan man säga. MM Ink, det var en parfym som de tog fram i samarbete med MM, som är en då liksom fransk grafisk byrå. Med inspiration från japansk kalligrafibläck. Inspirerad. Alltså, jag tror att det var så att Ben Goran som grundade Byredo la fram liksom någon slags sånt... bläckblock, ja. Som man arbetar med vid kalligrafier, och så liksom en bild på en kalligrafimästare som målade med det, och så var det någon tredje, jag vet inte om det var någon träbit eller vad det nu var.
Något sånt
där, marketing-tjafs liksom. Men då så skapade man helt enkelt en parfym med ursprung i hur bläck doftar, men den doftar inte så mycket bläck.
Nej.
Utan den doftar BDSM,
ja,
gör den istället.
Latex och pissoar.
Exakt, latex och pissoar. Jag tycker att det är en parfym som jag i princip aldrig bär, men det är också en sån här parfym. Den kan man faktiskt ha på sig om man går ut på klubb. Den blir man inte så generad av. Den känns mycket mer. Den känns väl precis som liksom en viss typ av så här fetish attire som man tar på sig, som någonting så här lite stärkande. Det känns som att ha på sig en väldigt väldigt skarp typ Thierry Mugler dräkt,
ja,
i liksom
verkligen.
I
jag
någon
känner
slags, liksom,
det
PVC, det är glansigt och, ja, det är liksom hårt och snarat och
exakt,
liksom så. Men på ett bra sätt.
En Matrix dam.
Exakt. Det är väldigt mycket en Matrix doff faktiskt.
Verkligen. Jag piggnar till verkligen när jag känner att någon har den.
Ja.
För att det känns som att jag blir lite så rakare i ryggen.
Ja,
liksom,
men exakt.
Lite, det är som något
att,
händer.
Ja, men exakt. Det är som att någon kommer in i rummet och så blir lite jävlar anamma. Liksom.
Liksom, vad säger man? Snärtar till med en piska nästan.
Ja,
det är
men
någonting
lite så.
Som,
liksom.
Ja.
Så därför är ju såklart det här liksom olfaktiva piskrappet är ju en tacksam parallell då till BDSM. Nej, men det som just den här parallellen när jag först liksom konfronterades med den var att en liksom en gammal väninna till mig som jag bodde med för länge sedan sysslade med liksom latexkläder på ett eller annat sätt. Och liksom när man då, latex är väldigt problematiskt att ta på sig, för det är ett jättekänsligt material. Så man tänker sig PVC och såna här lackgrejer, det är ju bara som tyg som jag behandlar, men just latex är ju liksom, det är ett naturmaterial, så att det kan liksom torka och spricka, och det är såklart ganska obekvämt att ta på sig, man måste talka kroppen för att det andas ju inte för fem öre. Så det är ganska mycket projekt att liksom underhålla latexkläder, och när man då talkar och smörjer latex för att det ska liksom preppas och så innan man tar det på sig, så finns det någonting som liksom träffar exakt rätt i hur den här parfymen doftar. Så med Minky då, alltså själva strukturen för den här parfymen är att det är ett slags syntetiskt honungsackord i basen, det är syntetisk rökelse och sen är det en överdos av adoxal som är en syntetisk marin molekyl som finns i många sådana här doften som ska dofta liksom fräscht och hav.
Ja.
Men om man tar den liksom doftmolekylen och
vrider upp volymen.
Och så vrider man upp volymen på den molekylen och liksom öser i det. Då börjar det dofta så här liksom skarpt, bläckigt och liksom så här blankt och metalliskt helt plötsligt. Så att den här kombinationen då var väl tanken att Jérôme Pinette då, som jag, om jag minns rätt, som vid det laget tog väl, vid den tidpunkten tog fram alla beredda stofter. Det var väl hans liksom tolkning då av det här samarbetet mellan Beredo och MM helt enkelt. Och det är därför för många tänker att en mink, att den ska dofta liksom minkpäls. Men det är MM och så är det ink som är
just
bläck helt enkelt. Men den är väl, just därför är den väldigt spännande. För det är en väldigt liksom sexuellt laddad parfym för mig. Men den är inte laddad liksom...
Med din sexualitet.
Nej, men exakt. Exakt. Utan den är just...
Precis.
Alltså det är väl det som är grejen, att just... Det finns jättemycket parfymer som kan laddas på det sättet. Alltså som den här Tom of Finland-doften. Det var kanske lite MM Ink-stämningen som jag tänkte att man ville åt i den parfymen. Och så
men
fick
man kanske
man
inte vågade
liksom
riktigt gå hela...
Ja,
precis. Man kanske inte vågar gå hela vägen där, eller för då blir det nästan för konstigt, för svårt.
Ja, men exakt. Liksom.
Den som ska köpa och bära doften.
Ja, men precis.
On that note,
ja.
Förstod du att jag drog en ordvits nu?
Ja.
Ja. Vill jag bara kolla?
Ja.
Vi ska runda av.
Ja.
Vilket roligt avsnitt.
Ja, men absolut.
Ja, vi ses.
Det kändes busigt.
Ja, det kändes busigt. Man kände sig busig.
Hög energi och...
sex och samlevnad.
Ja, men exakt.
Vi är tillbaka om 2 veckor igen med ett nytt avsnitt. Till dess får ni gärna gilla vår Facebook-sida, Parfympodden.
Ja.
Gärna skicka lyssnarfrågor.
Det får ni göra.
Vi tänkte göra ett specialavsnitt lite längre fram.
Ja.
Där vi svarar på alla era funderingar. Vi säger hej då.
Ja, men det gör vi.
För den här gången.
Vi ses.
A bientôt.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.